Jag heter alltså Elin och jobbar som pastor här i kyrkan vid Brommaplan. Och för er som ofta är här så kanske ni vet om att vi läser Gamla testamentet tillsammans. Det är en bibelläsningsplan och så gör vi snabbspåret genom Gamla testamentet. Och just nu så befinner vi oss i fjärde Mosebok. Men vi har också firat påsk. För en vecka sedan så firade vi att Jesus uppstod. Men i bibelläsningsplanen så är vi i fjärde Mosebok. Och jag ska predika över den texten som Karin läste om kopparormen. Och den kan ju kännas lite tung och svår sådär. Så att jag säger redan nu att i slutet av predikan så kommer jag att predika lite över Jesus också. Så det kan vara bra att ha i åtanke om när Jesus hade ett själavårdssamtal som han definitivt inte hade blivit godkänd för om han gick en pastors- eller diakonutbildning. Så det ligger också framför. Vi befinner oss i fjärde Mosebok och israeliterna har firat påsk. Mose ledde under påsken ut folket från slaveriet i Egypten till öknen. Och de har vandrat där ett år nu och de har firat sin andra påsk ute i öknen. Och de kommer fram till det här landet som Gud har lovat dem. Och de skickar in 12 spejare som ska titta så att allting ser okej ut. Och i 40 dagar är de där och så kommer de tillbaka. Och där kunde den här ökenvandringen ha tagit slut om folket hade vågat att gå in i landet. Men istället så sprids det ett rykte bland folket att landet som de ska gå in i, att det finns stora jättar där och att om de går in i landet så kommer de att krossas. Ryktet skrämmer folket och får fäste i deras hjärtan. De vågar inte att gå in. Och Gud straffar folket för deras otro, att de inte vågade lita på honom. Så att de ska få irra runt i öknen i 40 år till innan de får en ny chans. Berättelsen som vi hörde läsas om kopparormen är en i raden av liknande berättelser om hur folket gör uppror mot Gud. Hur de inte vågar lita på att Gud vill deras bästa och att Gud ska leda dem in i det här landet. Gud försöker fostra och stävja sitt folk, men det går inte så bra. Folket gör uppror igen. Och kopparormen då? Ja, här vågar inte folket lita på Gud. De är ute på sin långa resa och är kring Edom och de börjar klaga på både Mose och Gud. Varför har ni fört oss ut ur Egypten? Frågar sig folket. Och då sänder Gud giftiga ormar som biter människorna så att de dör. Nu blir israeliterna oroliga och de går till Mose som de precis har klagat på och ifrågasatt precis som Gud. De ångrar sig och säger: vi har syndat mot Herren och mot dig. Och Mose som är en slags talesperson för folket för fram detta till Gud, säger att de har ångrat sig. Och Gud svarar Mose att han ska göra som en stång och sätta upp i öknen. Och också göra en orm och hänga upp den här ormen på stången. Och Mose hänger upp en orm som är tillverkad av koppar på den här stången. Och de människorna som har blivit ormbitna kan titta på ormen och så blir de friska. Får liv igen. För de av oss som nu har läst stora delar av fjärde Mosebok så vet vi att den här passagen om kopparormen, bara är en av ganska många hemskheter som Gud utsätter sitt folk för. Och då kan en fråga dyka upp. Tror jag verkligen på en Gud som skickar ormar som biter ihjäl oss? Som biter ihjäl människor? Nej, det gör inte jag. Det är inte den gudsbilden som jag har, att Gud skickar ormar som biter ihjäl oss när vi har gjort fel. Hur ska vi då förstå den här texten och de andra som vi har läst tidigare? Vissa teologer menar att det är Guds handlande specifikt för Israels folk, för att de hade det här förbundet under den här perioden när de var ute i öknen. Ett annat sätt att läsa texten är att när de ifrågasätter Gud så ifrågasätter de också sin existens, att leva. En teolog som heter, och en teolog är någon som alltså jobbar med att tolka texter. En sån person heter Scott Hoos, och han liknade Israels sätt att kritisera Gud med att kritisera syret som vi andas. För ett förbundsfolk som Israel, åtminstone skulle vara, är det att tala mot Gud lite som att tala mot syret. Att tala mot Gud och hans utvalda tjänare Mose kan också liknas med att såga av grenen som de sitter på. Vad skulle de vara utan? Förbundsfolket kan sätta sig upp mot Gud. Eller egentligen så kan de ju inte det. För det är i Gud de lever, existerar och är till. Och utan Gud kan de varken leva, röra sig eller existera. Mose efterföljare folket kan sätta sig upp mot honom också. Men då finns det ju ingen alls som kan föra dem ut ur öknen. Varken på 40, 80 eller 100 år. I den här och i de andra berättelserna om israeliternas uppror mot Gud beskrivs det i termer av att Gud straffar sitt folk. Men även för mig som har svårt att tro att Gud verkligen skickar giftiga ormar som straff, och jag kan känna mig tveksam inför det, tänker jag att det ändå finns något som är sant i insikten om att kritisera Gud är som att kritisera syret eller livet. Att tala mot Gud, som Scott Hoos sa, är att tala mot syret eller mot livet. Gud är vår livsförutsättning. Utan Gud, inget Israel. Utan Gud, ingen kyrka. Utan Gud, ingen kosmos. Utan Gud, inget liv överhuvudtaget. Det är som med syret. Jag kan tycka att syret är dumt eller onödigt. Och jag kan önska att syret hade andra egenskaper. När jag var liten så sa jag till mina föräldrar när vi var och badade: det är så dumt att man inte kan andas och prata under vattnet. Jag kan önska att syret hade andra egenskaper. Men syret är likväl förutsättningen för att vi ska kunna leva. Oavsett vad jag tycker om syret eller vad jag har för önskningar om att det skulle kunna vara. Ormen i Bibeln finns med på flera olika ställen, exempelvis i syndafallet, och det är en orm som lurar Eva och Adam. Ormen är en bild av synd och bortvändhet från Gud. Och kopparormen som Mose hänger upp på en stav, det är bilden av läkedom från giftet ifrån synden. Kanske har ni sett en symbol som apotek och vissa i sjukvården har. Det är som en stav och så är det en orm på staven. Ni får titta när ni är på något apotek någon gång. En orm på en stång, det är bilden av läkedom och botemedel. Precis som för Israels folk i öknen. När de tittade på stången med ormen på så blev de friska igen. Låt oss nu göra ett hopp på några tusen år framåt i tiden. Nu till Jesus och hans tveksamma själavårdssamtal. Det var nämligen på natten som man hade det här själavårdssamtalet. Och jag undrar vad mina lärare hade sagt till mig under min pastorsutbildning om jag tog emot, eller ni som församling, om jag tog emot själavårdssamtal i mitt hem under natten. Det hade nog ansetts väldigt opassande, kan jag tänka mig. Men Jesus gick ingen pastorsutbildning och vi får förutsätta att han hade ett gott omdöme. Han är ju trots allt Gud själv. Personen som Jesus samtalade med den där natten hette Nikodemus. Och Nikodemus hade väldigt svårt för att förstå Jesus undervisning. Ni kan läsa hela berättelsen om Jesus och Nikodemus i Johannes 3. Jesus försöker att förklara för Nikodemus om att födas på nytt. Och Nikodemus kan bara inte greppa det. Han tycker att det verkar flummigt och frågar, men hur ska det kunna gå till? Man kan ju inte krypa tillbaka in i sin mammas mage och födas igen. Det går ju inte. Det är ju helt ologiskt. Nikodemus var farisé och jude. Och hans jobb i princip var att kunna skrifterna. Han var också en slags teolog, kan man säga. Så han kunde den här berättelsen om kopparormen. Men han kunde inte förstå Jesus undervisning. Jag kan känna igen mig i Nikodemus att inte riktigt förstå när någon annan ska förklara för mig. Kanske har du också suttit i någon kyrkbänk någon gång och tänkt att pastorn bara mal på och jag fattar nada. Det var nog ungefär Nikodemus känsla den här natten. Men för att förklara för Nikodemus varför han behövde födas på nytt och vem Jesus själv var, alltså människosonen och Gud, använder sig Jesus av texten med kopparormen för att få Nikodemus att förstå. Och Jesus säger att det är han som är kopparormen, den som tar bort giftet, synden, ur människan. Och jag ska läsa ifrån Johannes 3:13-17. Nu får ni tänka er, det här är på natten och det är Jesus som talar till Nikodemus. I ett samtal som fyllt av förtroende. Så här säger Jesus: ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen, människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Här förutsäger Jesus hela påsken, det som vi precis har firat nu. Likt ormen hängdes upp på en påle för att ta ut giftet ur Israels folk, hängdes Jesus upp på en påle för att ta ut giftet ur våra liv. Och Jesus säger det själv. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste människosonen upphöjas. Korset, Jesus död och uppståndelse, det kan vara väldigt svårt att förstå. Och vi kan stå likt Nikodemus och inte riktigt fatta vad som hänt eller vad det egentligen innebär. Att en människa uppstår ifrån döden är lika ologiskt som att man skulle kunna födas på nytt. Hur går det till? Men vi behöver inte förstå allt. Men precis som Jesus talade till Nikodemus, så att Nikodemus förstod, så vill Jesus också tala till dig, så att du förstår. Var och hur möter du Gud? På vilket sätt talar Gud till dig? Gud kan möta oss i allt. I ett själavårdssamtal på natten. På en buss. I en film vi ser. I mat. I naturen. I Bibeln. Jesus talade Nikodemus språk. Och även ditt språk. Och på samma sätt som israeliterna behövde konstatera att de hade blivit ormbitna och sedan ta sig ut så att de fick se ormen på pålen och fick ut det dödliga giftet ur sina kroppar, så behöver vi också inse vår synd. Och synd är det som man i kyrkan brukar säga, det som vi har gjort eller tänkt som har skadat oss själva eller andra. Vår brustenhet och vårt gift. Vi behöver också se upp på pålen, på Jesus, för att bli fria och förlåtna. Israels folk massa tusen år tillbaka i tiden och vi här idag. Lyft blicken. Se på korset. Det som möter oss när vi tittar upp är Jesus kärleksfulla blick till oss. Som visar oss hur mycket han älskar oss och hur mycket vi betyder för honom. Han vill ha med våra liv att göra. Så läser jag ur salmen som vi sjöng. Lov, ära och pris. Dig, Guds heliga lamm, du som bar våra synder på korsträdets stam. Halleluja, din är äran. Halleluja, amen.